Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i sommar kommer vi på vår sommarslingar här på Tyresö-radion och sända ett antal längre program som är inspelade på Tyresö slott. För där ordnade Tyresö kommun tillsammans med Södertörns högskola och Nordiska museet en historiedag i maj. Till Tyresö historiedag bjuds varje år SO-lärare och andra i Stockholms läns gymnasier och grundskolor in, men även historieintresserad allmänhet är välkomna för att lyssna på ett antal föreläsningar i historia. Vi på Närradion var inbjudna och vi spelade in och intervjuade deltagare. Det blev sammanlagt 6 program som kan höras här på Tyresö radions sommarslinga och 5 av dem består av rena inspelningar från föredraget. I det 6:e får ni höra lite om förväntningar på dagen, några röster efter halva dagen från lärare, Tyresös politiker som var där och andra som valt att sitta en hel dag och lyssna på historia. I det här programmet hör ni ett föredrag som heter Kökets moderna historia. Och det är Helena Berggren som är docent i historia. Köket är platsen för vardagslivets mest grundläggande sysslor som matlagning, ätande och familjeumgänge. Men köket speglar också 1900-talets stora samhällsomvandlingar. Föredraget tar utgångspunkt i köket som rum för att belysa frågor om Sveriges modernisering och förändringar i familje- och genusrelationerna.
Och nu är det då Helena Bergman som är historiker på Södertörns högskola som ska ta oss med på det här äventyret om kökets moderna historia. Och det tror jag kommer bli... Det kommer bli oerhört spännande. En helt annan sak än att gå på en slottspromenad. Varsågod.
Tack så mycket. Jag heter alltså Helena Bergman och är historiker vid Södertörns högskola. Och på annonseringen är helt sann. Det är en vacker dag och det är spännande med slottsvandringar. Det här är en helt annan historia som jag ska prata om. Om kökets moderna historia, men att använda sig av köket som avstamp för att prata om svensk 1900-tals historia och kvinnors plats i den moderna utvecklingen. Jag tar avstamp i en bok som jag var med, ett bokprojekt som jag var med i och arbetade i. Jag var inte själv redaktör. Så här ser det ut, eller sådär. Köket, rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet. Det var ett gäng med humanistiska forskare, konstvetare, historiker, idéhistoriker, historiker, etnologer, som under några års tid träffades och diskuterade köket. Köket som ett rum för svensk modern historia, svensk modern kulturhistoria. Hur kan man utgå från det här rummet, köket, för att liksom tänka kring svensk 1900-tal? Köket är ju på något vis liksom här händer många olika saker som strålar samman. Köket blir ju liksom en symbol för väldigt många moderniseringsprocesser och förändringsprocesser. Mycket av det som har präglat 1900-talet. Den här bilden här som är på framsidan av boken, den är ett par som sitter vid sitt köksbord liksom under tyst samvaro på något vis, ett sånt här kamratligt, tidigt jämställt äktenskap, tänker jag mig i alla fall. Liksom. De sitter där och pysslar med sitt, men ändå tillsammans. Och utanför är de här byggställningarna, det är liksom den svenska moderna samhället som håller på att växa fram. Bilden är från Vällingby och från 50-talet. Så att köket på något vis har en väldigt central plats i den här moderniseringsprocessen. Vem är jag då? Jag är historiker vid Södertörns högskola. Jag kan väl inte säga att jag är kökshistoriker per se. Utan köket var som sagt ett projekt som vi hade för att liksom enas och diskutera kring olika samhällsprocesser. Jag kommer från ett liksom genushistoriskt håll och ett familjehistoriskt håll och ett välfärdsstats kroppsligt håll kan jag väl säga. Det är liksom de områdena. Och här har jag liksom sammansett några framsidor på böcker som jag har varit med och skriva eller skrivit. Och det blir mycket, det är mycket, mycket föräldrar och familj och familjepolitik och liksom familjerelationer. Så. Även om jag också sysslar med annat. Och för till, just nu så har jag faktiskt ett projekt som handlar om alkoholforskningens framväxt i Sverige. På sätt och vis ett helt annat fält, men samtidigt så berör det ju liksom det här svenska moderniteten, och det berör också frågor som jag kommer att prata om nu. Det här med liksom kunskap och expertis liksom för vardagen. Hur kunskap och politik liksom på något vis kan gå hand i hand. Jag kommer visa mycket bilder och jag hoppas, man vet ju aldrig riktigt vilken sal man ska vara i. Jag hoppas att de kommer synas någorlunda. Det var så ljust här. Men jag har inte alltid jättebra, jag har inga bildreferenser, utan jag börjar med en bildreferens och säger att de flesta bilderna som jag visar kommer ändå från Digitalt Museum eller Stockholmskällan eller från boken som sådan. Så är ni nyfikna på några specifika bildreferenser så får ni nästan haffa mig och fråga efteråt. Jag har sagt att köket är liksom på något vis lite emblematiskt för svensk modern utveckling eller för moderniteten på något vis. Och samtidigt så är faktiskt en av de frågorna som man kan ställa sig om köket är liksom bara en historisk parentes. Alltså köket som ett specifikt rum har ju inte funnits historiskt, utan det här med att man har ett avgränsat rum som är specifikt är ägnat åt liksom köksfunktionerna som vi uppfattar om då, liksom matlagning och diskning och matberedning och så. I äldre historiska tider så liksom i en liksom äldre bondstuga så var ju liksom köket var själva rummet som man faktiskt bodde i. Alltså köket och där man levde flöt in i varandra. Alltså matberedning var inte någonting som skedde avskilt från övrig familjeverksamhet eller övrigt liksom liv. I den tid som vi själva lever i nu, som brukar heta många olika saker, men senmoderniteten eller det postmoderna eller vad vi nu vill kalla det för, så är ju liksom en sån här ofta påpekad utveckling är ju liksom att köket håller på att avvecklas igen som ett specifikt rum. För att både spara plats och göra liksom lägenheterna billigare och så avvecklar man ju köket som ett specifikt rum och låter det glida in i vardagsrummet igen, precis så som det var historiskt har varit. Jag vet inte om det är en entydig utveckling. Det finns väl fortfarande bostäder som har ett avgränsat kök, men ni förstår vad jag är ute efter liksom, att hur man tänker sig vad som är ett kök, och så behöver man ett avgränsat specifikt rum som vi kallar kök, där man ägnar sig åt vissa aktiviteter som man kallar för köksaktiviteter. Det är på något vis ändå en historiskt liksom föränderlig materia som vi pratar om här. Det är inte säkert att det alltid kommer vara så. Kanske är det så ändå. Och det här är något som vi har resonerat om i det här köksprojektet. Att köket som specifikt rum och 1900-talet. Här finns liksom en särskild koppling. Det är något specifikt. Köket är lite 1900-tal. Man kan se då köket som en samhällsspegel. Alltså köket speglar just det här framväxande moderna samhället. Det här 1900-talet. Jag pratar väldigt mycket utifrån ett svenskt perspektiv. Det är det jag kan bäst. Men det här är ju liksom en västerländsk historieskrivning. Tittar i andra länder så har man liksom, så det här med köksrummet som ett specifikt rum har samma historiska utveckling i andra grannländer i stora delar av Europa och i USA och Nordamerika också. Och så. Men det här att liksom det här avgränsade rummet där det händer massa moderna saker. Alltså för att det här moderna avgränsade rummet, det här rationella liksom köket ska kunna ta form, så kräver det ju liksom big politics förstås. Alltså rinnande vatten och elektricitet, stora strukturomvandlingar. Nya bostadsnormer, nya sätt att bygga på. Så det här är ju liksom vardagslivets politik, liksom, det här familjelivet, det vardagliga livet som vi lever, men som också kopplar in i liksom stora, stora samhällsprocesser och samhällsförändringar. Det kopplar ju också in i kvinnors och mäns förändrade roller, alltså nya sätt att förhålla sig till varandra, nya sätt att tänka kring kön och genus och nya sätt att tänka kring familjeliv också. Men den tidsrum som vi pratar om här är ju då som sagt det, vi kallar det för det långa 1900-talet, alltså liksom det är från sent 1800-tal och framåt. Det här moderniserade nya samhället som växer fram och som präglas förstås av de här stora strukturomvandlingarna. Alltså omvandlingen från ett agrarsamhälle till ett industrisamhälle. En urbanisering som sätter fart och med det förstås liksom helt nya sätt att jobba på, att försörja sig och att också leva familjeliv. Man brukar säga sådär att arbetet flyttar ut ur hemmet eller att liksom familjefunktionerna och arbetsfunktionerna skiljs åt. Och att mäns och kvinnors livsvärldar blir mer separerade när man inte längre liksom bor och jobbar tillsammans som i liksom bondesamhället utan man har en arbetsplats som är någonting annat än hemmet och kvar i hemmet i större utsträckning blir då liksom kvinnorna. Men hela den här liksom moderniseringsprocessen, allt det här som händer, de här stora strukturomvandlingarna, det här är ju jättestora frågor som man var omdebatterad i samtiden och som historiker är intresserade av. Liksom de här, när samhället förändras så här mycket, så här radikalt, liksom, så händer ju någonting med människor förstås. Och det här hur människor anpassar sig till den här moderniseringsprocessen har ju varit en stor fråga för som har intresserat många forskare, många historiker, men det var ju också förstås stora frågor som debatterades i samtiden. När olika sätt att leva på, sätt att jobba på, sätt att försörja sig på, allting liksom förändrar sig, så har vi ju alla de här diskussionerna som liksom fördes liksom om människans alienation i det framväxande industrisamhället, att man liksom skiljs från sina tidigare täta nätverk och liksom att leva i det här lokalsamhället där allt är liksom tryggt och nära på något vis, och sen här nya liksom mekaniserade världen där man liksom separeras från varandra och från familjen och utför liksom arbetsuppgifter som man liksom är bara en kugge i ett maskineri och liksom ser inte alltid helheten i sin vardag. Den här typen av diskussioner om moderniseringsprocessen kanske ni känner till. Kvinno- och genushistoriker brukar framhålla att precis samma period ur ett kvinnohistoriskt perspektiv ju är mycket mer spännande, hoppingivande. Liksom. Det händer liksom, samhällsförändringarna som sker är ju samtidigt också en rättighets- och jämställdhetsutveckling för kvinnor. Kvinnor får möjligheter, fler möjligheter att utbilda sig, att leva ensamma, att jobba och försörja sig. Så liksom hela den här liksom omstruktureringsprocessen från ett agrarsamhälle till ett industri- eller ett tjänstesamhälle ur ett kvinnohistoriskt perspektiv brukar liksom ofta tolkas i mer ljusa nyanser. Ni kanske känner till en sån signalroman, Elin Wägners liksom, Norrtullsligan, som handlar om de här unga flickorna som kommer till Stockholm, bor ensamma, eller ensamma i bemärkelsen att de inte bor med sina familjer, men de bor tillsammans i en lägenhet och liksom skapar nya gemenskaper, nya relationer, nya sätt att leva livet, och de jobbar på kontor och liksom ser ljus på framtiden. Jag tog ett citat ur den där, för det handlar om, eftersom det här handlar om köket, att de lever ju också ett väldigt kökslöst liv, befriade från liksom vanligt kvinnoslaveri med matlagning och städning och sånt. Där lever de i sitt kvinnokollektiv och livnär sig på att äta smörgåsar liksom. För de har ju inget kök egentligen i den här inhysningslägenheten som de bor i. Flickor, klockan är 20 minuter över 8. Jag stod alldeles stum inför oväsendet som följde, säger berättarjaget då. Det var som en cyklon som dragit genom rummet och kaffekoppar och sockerskålar virvlade fram ur byrålådor och smör och bröd slungades fram ur ett hörnskåp i köket och baby kom skvalpande med kaffe och allesammans bredde sina byråsmörgåsar i rykande fart och stollade sig på kaffet samtidigt som man på ett obegripligt sätt provade hatta framför speglarna och strax efter 8:30 ramlade de av med kapporna, trädda på ena armen, handskar och väskor och ljusröda smörgåspaket i händerna. Jag kanske läste lite fel någonstans. Men just som sagt att det här är liksom, den här moderniseringsprocessen kunde ju vara hoppfull och liksom spännande också. Kökslösheten liksom, en som en sorts befrielse. Så vi har liksom den här... De här olika sakerna som händer, liksom, olika, någon sorts liksom, spänning här i hur vi ska tolka det som händer. För många kvinnor var det ju ändå så trots allt att köksarbetet bestod. De flesta behövde ju ändå laga mat och liksom diska och sköta ett hushållsarbete. Oberoende av om man också yrkesarbetade. Men liksom det här med att... Mat är ju liksom en central ingrediens utav livet. Det är på något vis inte någonting som man kan reformera bort. Att laga mat, att tillreda mat är liksom den här liksom, någon sorts liksom ständig variabel som trots allt finns där. Och historiskt har det fallit på kvinnors lott. Så den här moderniseringsprocessen har ju bäring. Kvinnors moderniseringsprocess, köket är liksom en arena där det här ägde rum. För de flesta, även om det också fanns de här kökslösa kontorsflickorna. Att köket har en, liksom den här särskilda platsen i ett sorts moderniseringsperspektiv. Det blir liksom en sån här fokuspunkt för om man är modern eller inte. Det kan man ju se på många andra sätt. Att i samhällsdiskussionerna så var det liksom problematiskt på något vis att vara kökslös. Att inte leva det här liksom moderna livet med modern utrustning. Och nu ska jag inte säga att de samhällsdebatter som var kring romers plats i det svenska samhället. Så det här med den kökslösa tillvaron var väl bara en aspekt av det här kringvandrande. Liksom att inte ha en fast bostadsplats. Men även det var trots allt ett inslag i den här problematiserande diskursen kring folk som inte levde som de flesta andra. Så att köket, att ha ett kök, att ha ett modernt kök, det har liksom ett, både ett politiskt och liksom ett, också en sorts liksom existentiellt plats liksom i en samhällsdebatt. Att relationen, människors relation till ett modernt kök är liksom mer än bara det faktum att liksom kunna slå på kranen och få rinnande vatten. Det finns också liksom en större koppling och kodning i det här att vara en del av det moderna. Samtidigt så måste man ju framhålla att det finns ju inte bara i den feministiska debatten, både bland feministiska forskare men också feministiska debattörer liksom genom tiderna, även när det begav sig, så finns det ju inga självklara liksom ståndpunkter i liksom hur ska man förhålla sig till köksarbete eller hemarbete eller köket liksom. Så vad är en feministisk ståndpunkt i den här frågan? Det finns ju förstås flera olika inspel och alternativ och lösningar och åsikter här. Ganska många kvinnosaksdebattörer under svensk 1900-tal har liksom intagit den här liksom reformistiska synpunkten att för att förbättra kvinnors vardag så måste man satsa tid och energi och pengar på att förbättra bostadsstandarden, förbättra köksstandarden, att liksom ge människor rinnande vatten och elektricitet, att införa hemkunskap i skolorna, rationella metoder för mattillagning och för hemskötsel. Att det är ett feministiskt projekt har många tyckt. Men absolut inte, varit den enda rösten, absolut inte varit oemotsagd. Trots allt så har det här med kvinnors yrkesarbete och varit en väldigt viktigt inslag i liksom en sorts kvinnoemancipation. Emancipationen sker utanför hemmet i den feministiska debatten. Alltså att reformera hemarbetet liksom är ett inslag i att förbättra för kvinnor, men den stora kvinnofrigörelsen har ju att göra med att ha ett eget yrke, att tjäna egna pengar, att vara autonom på det sättet. Och den här debatten har ju varit liksom, ja, intensiv och innehållit många spänningar och väldigt många olika röster. Jag vet inte om ni känner till den socialdemokratiska politikern Nancy Eriksson som skrev den här debattskriften om att, alltså på ett ironiskt sätt då, bara en hemmafru. Att hon upplevde liksom att det gick inte att vara en modern kvinna och bara vara hemmafru. Den positionen på 1960-talet, den var liksom förlegad. Då var ju Alva Myrdals inställning det här med att kvinnor skulle ha två roller. Att man å ena sidan skulle liksom modernisera sitt hemliv och sitt liksom hemarbetesliv, men samtidigt också faktiskt ha ett yrkesliv. Det var ju den stora liksom allfarsvägen i på den inställning som de flesta kvinnosakskvinnor som engagerade sig i köksmoderniseringen intog. Men sen så fanns det ju förstås såna kritiska och oppositionella röster, arga människor som tyckte man det går liksom inte att reformera köksarbetet på något vettigt sätt. Jag har i andra sammanhang skrivit om konstnären Siri Derkers som levde sitt liv på tvärs med ganska många olika samhällsnormer. Men hon var en sån gestalt som ju inte egentligen ägnades åt liksom kökspolitik eller den sortens frågor, men hon var en stridbar person som gav sig in i debatten när det kom en sån här offentlig utredning på 40-talet om familjeliv och hemarbete som var just så här väldigt reformistisk, att liksom kvinnors vardag skulle bli bättre genom att man liksom införde hemkunskap i skolan och liksom snabba på takten med att skaffa rinnande vatten och försöka på olika sätt liksom rationalisera hemarbetet. Då gav hon sig in i debatten Siri Derkert och blev jättearg och sa att det går liksom inte att det går inte att reformera det här. Den här särskilda rollen som att placera kvinnor i en särskild roll, att kvinnor skulle ha ett särskilt ansvar för hemarbetet. Det var liksom en i hennes tycke liksom en död idé. Att man liksom måste skrota alltihop och börja om från början på ett mycket mer rationellt sätt. Och det här säger jag bara på det sättet att liksom för att ni ska få en känsla utav att det här finns ju ingen självklarhet i hur man ställer sig till att reformera köket och att vad som är liksom ett kvinnoperspektiv på kökets moderna historia. Utan en sån som Siri Derkert, hon tyckte att kvinnor överhuvudtaget skulle slippa ägna sig åt hushållsarbete, att man skulle alltså centralisera den typen av uppgifter och ha centralkök och ja, alltså liksom leva i kollektiv och sådana där saker liksom, så här offentligt organiserade tjänster liksom, centraltvätterier och sånt. Det finns ju liksom, potentiellt finns det ju helt andra lösningar. Jag har accepterat det med offentlig barnomsorg, att liksom barnomsorgen centraliseras. Men vi har lite svårt att relatera till den sortens idéer som trots allt också har diskuterats, att man kunde tänka sig, som sagt, ungefär på samma sätt som barn äter lunchmat i skolmatsalar, så kan man ju tänka sig att man hade något liknande arrangemang för hur man äter sin middag. Alltså tanken är ju inte omöjlig, eller hur? Men vi tycker det nu att liksom, oj, det var ju konstigt radikalt. Men som sagt, det finns ju en spännvidd i hur man tänker sig hur man ska lösa samhällsproblem. Och de lösningar som liksom de vägar som man slog in på, de var ju inte självklara eller naturliga liksom i det historiska ögonblicket. Likväl så framstod ju hennes idéer som liksom, ja, hon var ju ändå inte, det var inte den mest, de flesta tyckte ju inte som henne då, förstås. Oberoende om vad man tycker då om hur det borde vara. Alltså det finns ju alltid Siri Derkert i världen. Så visade ju massa, man gjorde olika sorters undersökningar och så, att Även om man då tyckte att kvinnor skulle befrias från köket och inte borde vara liksom ägna sig åt köksarbete, så var det ju trots allt där de var. Alltså rent faktiskt. Olika statistiska undersökningar och liksom tidsstudieundersökningar och analyser utav hur kvinnor använde sin tid, utan familjer använde sin tid. Så det här då har de liksom försökt på boken, en analys då från Hemmets forskningsinstitut från 1955, så har de då försökt sammanfatta liksom det statistiska resultatet. Det är som en tidskarta över dagen. Då liksom ovanför det här svarta strecket i mitten så är den vakna tiden, och sen så nedanför då så ligger folk i sina sängar, det är liksom den sovande tiden. Det här är liksom representationer utav hur folk är hemma i sina bostäder. Och de svarta plupparna här ovanför strecket, den vakna tiden, det är då tider som husmödrar är hemma i sina bostäder och befinner sig i köket. Medans den, liksom de vita plupparna är när de är hemma och inte är i köket. Förstår ni? Poängen är att sån är den statistiska bilden, att det är som varje familj känner igen. Husmodern är ensam hemma med barnen under dagens ljusa del, och då är hon nästan uteslutande i köket. Alltså, så här var ju liksom när man undersökte hur det var, så var det ju så liksom. Man kanske kunde tycka att man inte skulle vara i köket, att livet vore bättre om man inte tillbringade så mycket tid i köket. Men likväl så var det ju där som människor var. Människor, kvinnor då. Och egentligen så spelar det inte jättestor roll om man var yrkesarbetande eller inte. Klart att hemarbetande kvinnor tillbringade mer tid i köket än yrkesarbetande kvinnor. Men även yrkesarbetande kvinnor måste ju också de laga mat och diska och liksom utföra hushållsarbete. Så man liksom kanske förenklade och rationaliserade mer eller så. Hade liksom lägre ambitionsnivåer, men även de måste ju ändå utföra hushållsarbeten och tillbringade också de tid i köket. Man gör ju den här typen av tidsstudier även idag, och så är det ju fortfarande idag naturligtvis. Att alla jobbar vid ett andra skift. Efter det att man har slutat sitt vanliga betalda arbete, så måste man ju gå hem och utföra allt det där obetalda arbetet med att tvätta och laga mat och diska och städa etc. etc. Så det är ju egentligen kanske, ja, det är ju som det är. Förhoppningsvis så är det då, även idag är det ju så när man gör såna här undersökningar, att kvinnor generellt sett lägger mer tid på det obetalda arbetet, som vi nu kallar det för idag då, hushållsarbete, än vad män gör. Men mäns andel i det obetalda arbetet har väl förhållandevis ökat. I mitten av 1900-talet så var ju hushållsarbetet, förstods det som i huvudsak ett kvinnligt arbete. Men en viktig sak som jag tycker är viktig att framhålla, det är ju då, jag hoppar här lite grann mellan att prata om hushållsarbete och köksarbete. Och det här var något som vi diskuterade rätt mycket i när vi höll på med det här köksprojektet, att när vi pratar om kök så tenderar vi att tänka på matlagning, diskning, liksom matberedning. Men köket är ju en plats, och har historiskt också varit en plats för så väldigt mycket annat. Många saker händer i köket. Köket var ju som sagt en plats där människor befinner sig under sin vakna tid i lägenheten. Nu får vi ju tänka att, nu pratar jag ju också om en tid som är liksom före tv-apparaterna och sådana där saker. Så att det är klart, nu får kanske köket ha konkurrens liksom. Men det andra saker som man gör i ett hem gjorde man då under liksom 1900-talet i köket. Alltså läsa, sömnad, ta hand om sina barn, läxläsning, små reparationer. Alltså innan tvättstugornas tid och ordentliga badkar, så liksom har man tvättat sig själv och skött sin personliga hygien i köket, liksom tvättat i diskon i köket etc. etc. Så liksom köket är ju en plats för väldigt mycket mer än matlagning. Och det tror jag väl i någon utsträckning att den faktiskt är än idag. I alla de här diskussionerna som fördes om köket så var det ju så här att det gamla och det nya fanns ju kvar parallellt. Sverige hade ganska länge en väldigt dålig alltså boendestandard. Så att alla de här diskussionerna om liksom att modernisera köket, de fördes ju naturligtvis mot bakgrund av att det fanns många omoderna kök. Det fanns fortfarande många kök som inte hade rinnande vatten och inte hade el- eller gasspis. Som inte hade elektricitet och kylskåp och frysskåp och såna här saker. Sånt som verkligen påverkar förstås liksom det praktiska hushållsarbetet. Och man måste också gå och hämta vatten, avsaknaden av elektricitet och frysskåp och kylskåp som gör att man hela tiden måste småhandla för man kan inte förvara maten. Alltså det är massa sådana här aspekter förstås liksom, just att hur man använder köket och hur rationellt så att säga man kan utföra hushållsarbetet beror ju på alla de här sakerna förstås. Så är det ju. Och det här både det, som man kallar det gamla köket och det nya köket levde ju parallellt. Det var ju inte så att man bara knäppte med fingrarna och sen så liksom en dag så hade alla elektricitet och rinnande vatten och avlopp och så, utan det här är ju liksom en process som pågår länge. Köket har som sagt varit en omdebatterat område. Det har liksom blivit liksom ett fokuspunkt för väldigt mycket alltså kvinnopolitiska diskussioner om hur man ska modernisera livet och familjelivet och liksom vardagen. Men det har ju också blivit en arena just för därigenom också för liksom någon sorts kvinnlig expertis. För här fanns ju faktiskt ett område där dels att man kunde prata offentligt liksom, för ett genuspolitiskt samtal som var kopplat till någonting konkret som boendestandarden så att säga. Men också då när man pratade om köksfrågor så liksom var det ganska, det föll sig, eller det var i alla fall möjligt att utvidga den här någon sorts kvinnoarena, att det var i det här offentliga samtalet så var det kvinnor som tog plats. Det var kvinnliga experter, kvinnliga forskare, kvinnliga arkitekter, kvinnliga nutritionister eller vad det heter, alltså så här som experter på hur man ska sätta ihop liksom nyttiga måltider och sådär. Så det var de som fick röst. Det uppstod olika liksom arenor där kvinnor faktiskt kunde verka som experter och tala offentligt kring hemlivet. Offentliga utredningar med så här helkvinnliga offentliga utredningar, eftersom man ansåg att det här var en kvinnofråga, alltså så bjuder man bara in kvinnliga experter. Någonting som ni vill ha talas om kanske är Hemmets forskningsinstitut, som i olika omstöpningar sen blev liksom senare liksom grunden till det som blev Konsumentverket. Som är liksom en sån här arena för där kvinnliga experter undersökte och utforskade liksom hemmet. Sveriges Radio, ytterligare en sån här arena som på något vis debatterade och förde offentliga samtal. Man hade liksom särskilda husmorsprogram där man avsatte liksom tid för att diskutera hemfrågor. Med också kvinnliga journalister och redaktörer som liksom basade för de här programmen. Så liksom någon sorts liksom kvinnooffentlig arena för att diskutera de här frågorna. Och här drogs ju liksom på något vis köket in i någon sorts liksom moderniseringsprocess och liksom någon sorts rationaliseringsprocess där köket studerades och analyserades på samma sätt som man skulle analysera en industriarbetsplats eller någonting. För att liksom, hur kan man rationalisera och effektivisera hushållsarbetet? Här är liksom såna här studier som har gjorts då när man har studerat liksom hur kvinnor rör sig i köket och liksom vilka, alltså, vilka olika moment i hushållsarbetet ingår då och hur rör man sig fram och tillbaka. Alltså ju tjockare sträck desto mer rör man sig liksom fram och tillbaka mellan två olika moment. Och den här typen av studier var ju viktiga då för att börja liksom att rationalisera standardisera, att liksom designa kök som var vettiga, mera lättarbetade. Så den här typen av undersökningar då, där man liksom tittar på alltså energiåtgång, liksom hur man, alltså hur mycket ansträngning eller hur får man lägga ner då vid hushållsarbetet. Precis liksom samma typ av arbetsplatsanalyser gjordes ju samtidigt liksom utav på alltså betalda arbetsplatser. Alltså hur kunde man effektivisera, hur kan man underlätta arbetet för att undvika arbetsskador, hur kan man liksom, ja, rationalisera förstås tillverkningsprocessen för att det ska gå snabbare och enklare och att liksom, man, företaget ska tjäna mer pengar. Men det fanns ju trots allt också en god tanke i det, att man undvika arbetsskador, att liksom göra arbetet lättare liksom för arbetstagarna. Och samma sorts tekniker, teorier och metoder appliceras ju här igenom då på hushållsarbetet också. När man liksom tog precis samma tekniker då som när man studerar alltså industriellt arbete. Hur kan man då applicera, eller gjorde man då applicera det också på hushållsarbetet? Och egentligen, ja, det är en poäng som jag skulle säga här var just att det här är ju absolut inte någonting, det är någonting som sker i Sverige, men det sker ju på många andra ställen parallellt. Så man tenderar ju att tala om det egna landets liksom moderna utveckling, att det finns liksom att den svenska funktionalismen, som att det skulle vara något så här, liksom specifikt svenskt, och det kanske det är, våran funktionalism är specifikt svensk, men det här är ju liksom trender och tendenser och utvecklingar som sker parallellt på många olika ställen samtidigt. Det här är då amerikanska forskare som gör de här tidsstudierna utav hemarbetet. Ja, ytterligare en amerikansk sån här hemarbetsexpert som började var den då Christine Frederick, som först introducerade den här arbetstriangeln. Känner ni till den? Alltså, en idé om hur man ska placera ut köksapparatur och köksmöbler för att man ska få den här liksom rörelsen i en effektiv arbetstriangel. Alltså där man rör sig mellan spis och vask och ja, förvaring så att säga på ett effektivt sätt. Liksom. Att ni förstår, det är liksom så här dålig köksplanering där allting är utspritt helt ogenomtänkt, och bra köksplanering där man liksom tänker efter hur ser de olika momenten i matberedningen ut och hur liksom rör man sig i köket för att det ska bli mer effektivt. Ja. Den här Frankfurt-funktionalismen där man också på ganska stor skala också inte bara planerade för de här rationella köken utan faktiskt också genomförde alltså byggde kök med sån här optimalt, rationellt uttänkt köksplanering. Och då blir liksom så här standardiserad arkitektur. Det är ju vi vana vid nu i Sverige. Men det är ju trots allt någonting som är det är ju någonting som är introducerat och uppfunnet. En gång i tiden var det ju inte så att någon hade tänkt ut att en spis optimalt skulle vara 60 cm och en diskbänk borde vara, nu vet jag inte, jag har inte de här måtten i huvudet, men ni förstår, det måste vara minst 80 cm mellan vasken och spisen för att man ska ha utrymme och tillreda maten på ett praktiskt sätt, etc. etc. Det är ju någon som har kommit på, studerat och funderat och tänkt ut liksom. Men någonting som är väldigt tydligt här är ju då att alla de här studierna utgår ifrån ensamarbete. Det är en husmor som ska utföra det här arbetet. Och det är ju intressant på flera olika sätt. Dels är det intressant för oss då, för man tänker liksom att det bor ju oftast fler personer i en familj än en. Men det var ju liksom bara ett självklart utgångspunkt att det var husmodern som utförde hushållsarbetet. Så det här är ju liksom köket är husmoderns plats. Det är ju historiskt där det är intressant utav ett annat skäl. Visst har ni pratat, vi har pratat om pigor idag, har ni inte det? Det är ju liksom att det här är ju liksom en offentlig debatt som förs liksom post-pigdebatten. Tanken är att husmodern ska liksom utföra sitt eget arbete, eller hur? Man räknar i den här debatten, i de här forskningen, så utgår man inte från att man har tjänstefolk, utan det är en hemarbetande kvinna som sköter sitt eget hushållsarbete. Det är liksom utgångspunkten. Sen kan det vara så att det också finns liksom, jag menar, hembiträden finns väl liksom som är parallellt, men de ingår inte i den här diskussionen. Det här är liksom den moderna kvinnans projekt, den som sköter sitt eget hemarbete. För jag bara slänger in det här att liksom för de mer för yrkesarbetande kvinnor, och många av de här kvinnorna som var engagerade i de här köksreformsprojekten, de var ju yrkesarbetande, de hade ju inte tid att stå och skala sina egna potatisar, utan de var ju flera av dem som bodde i såna här mera kollektivhus. De körde en annan lösning, alltså den här kökslösa lösningen. Att man bor i ett kollektivhus där det finns ett centralkök som man kan åka ner och äta middagen i den centrala matsalen. Ja, ni vet, såna som, det finns flera sådana kollektivhus runt om i Stockholm. Den här med mattissen här då, man kan få bara ett pyttelitet liksom uppvärmningskök och sen så en hiss där bakom där hissen liksom, man kör upp middagen från centralköket. Så självklart så fanns det andra lösningar. Nu så ska jag snabba på lite grann här och prata bara lite avslutningsvis om just att all den här expertkunskapen skulle förstås spridas liksom. Och inte bara stanna hos experterna. Och i mitt eget bidrag till den här köksboken så har jag tittat på hur Sveriges Radio arbetade med att sprida information om det moderna köket till sina lyssnare. Och hur man arbetade väldigt aktivt med att bjuda in lyssnarna till en sån här lyssnartävling. En lyssnartävling som hette Vettigt hemarbete. Där man först liksom slog an tonen då med så här inbjudna köksexperter från Hemmets forskningsinstitut och sådär, som berättade liksom vad som var vettigt hemarbete och hur det borde vara. Och sen så bjöd man in radiolyssnarna som var då överväg, alltså kvinnliga radiolyssnare, för programmet gick på vardagarna, alltså på dagstid, att skriva in och berätta om hur de själva hade löst sitt hemarbete. Och sen använde de väldigt fiffigt, så använde de det här materialet, alltså breven som skickades in från radiolyssnarna när man berättade då om hur man löst sitt eget husmorsproblem. Det använde de här programmakarna då till att konstruera program där, alltså, där det var inbjudna, varvades då liksom berättelser från experter, alltså arkitekter och sociologer och läkare och så, som pratade och berättade om vad den moderna forskningens inställning var i de här frågorna. Varvades då satt de i studion och diskuterade med då så kallade vanliga husmödrar som då hade som sagt då skrivit in sådana här berättarbrev och berättat. Och det här är ju faktiskt väldigt modernt. Så bygger man ju upp alltså radioprogram och tv-program idag, med att det inte bara är experter som berättar, utan det också är vanliga människor som delar med sig utav sina erfarenheter. Samtidigt måste man ju då säga att det var ju lite iscensatta vanliga människor på det sättet att först hade de ju anslagit tonen och berättat hur de så att säga från programmakarnas sida menade vad som var vettigt på något vis, och sen så fick man skriva in till programmet. Så det var på något vis, det fanns ju ändå någon sorts liksom, fanns någon normal berättelse att förhålla sig till. Nu är ju vi, bor i ett sånt fiffigt land där allting sparas och arkiveras, så att de här brevberättelserna, de finns ju då förstås på Sveriges Radios arkiv, och om man flörtar lite grann med arkivarierna där, för de egentligen är det inte ett offentligt arkiv utan ett arkiv, det har ju bolagiserat Sveriges Radio nu, så då är det ett privat företag, men så kan man få åka ner i deras arkiv och titta på den enorma dokumentationen i det här bevarande samhället som vi också lever i, där alla breven och alla manus till de här programmen, allting finns bevarat i liksom pärmar, så kan man läsa. Helt fantastiskt. Och vad som är väldigt tydligt då när man läser de här breven, och också på det sättet som programmakarna sen användes utav de här husmödrarnas brevberättelser om sitt vardagliga och vettiga hushållsarbete. Det är ju liksom på något vis just det här som jag sa då, att det är väldigt många olika samtidiga erfarenheter. Att Sverige, det här är, året är 1949 när den här tävlingen går av stapeln. Och då är det, de får in ungefär 260 brevberättelser. Och då kan man säga att det är ju, de fördelar sig ju väldigt mycket. Men alltså det är ju en väldigt stor andel av de som skriver in som fortfarande inte har rinnande vatten och elektricitet. Alltså som fortfarande hämtar vatten i brunn och som fortfarande lagar sin mat på alltså vedspis. Och sen så finns det ju förstås också de som har det modernt, som de säger. Och modernt, när man, att ha det modernt när man pratar köksspråk, det betyder att man har rinnande vatten och elektricitet. Så. Men så att säga, allt det här finns ju samtidigt i det framväxande moderna Sverige. Och en av brevskrivarna säger så att det är ju verkligen svårt att tala om vettigt hemarbete när man har fått i uppgift att överta en gammal och förfallen gård som i varje brå skrider högljutt av modernisering, skrider högljutt på modernisering och upprustning. Men vad som inte är vettigt, det är att tappa sugen och börja tjata på omgivningen. Man måste med de övriga familjemedlemmarnas hjälp försöka skapa en harmonisk och lycklig tillvaro för samtliga. Så skriver första pristagaren, hon som vinner. Det blir väldigt tydligt när man läser de här breven och när man liksom tar del av det här programmet att vara modern, det handlar inte så mycket om rinnande vatten. Utan att vara modern, det är en inställning. Alltså det är liksom att ha rätt inställning till de utmaningar som man möter. Och det här är någon som har skrivit på ett rimmande råd. Och nu, jag visste inte att det skulle se ut så här då. Några rimmande råd för vettigt hemarbete. Undgå möjligt brådska och fläng. Stig upp tidigt på morgonen upp ur din säng. Låt barnen leka i park eller gård. Sök byta med grannar att om de tar vård. Gör genomtänkta inköp, helst då trängsel ej rår. Spar dina ben och sitt vid ditt knog när det går. Köp färdiga varor när du ej orkar sömnad och kok. Unna dig avkoppling och njut av en bok. Ja, och så fortsätter det sådär. Städa inte för mycket, det gillar ingen man. Men gör båda så trivsamt i hemmet som ni kan. Hjälps åt alla i familjen, då mår ni bäst. Ha mod att förenkla våra seder vid fest. Och så avslutas det med, be om kraft att sköta allt det du bör med tacksamt sinne och glatt humör. Alltså det är så här genomgående så återkommer det hela tiden till att liksom, jag menar, man kan inte liksom så här, man är inte i den positionen att man kan liksom renovera sig till modernitet alla gånger. Jag menar, har man inte liksom elektricitet och rinnande vatten och det liksom är länge tills dess att det ska införas och man kanske inte har råd och kommunen har inte tänkt satsa på den här liksom delen utav samhället än. Det är liksom inte, det är inte det handlar om att ta till sig det moderna projektet, utan det moderna projektet är liksom att tackla sina dagliga utmaningar på ett modernt och rationellt sätt. Här försöker jag vara lite rolig med rubriken. Det är väldigt uppenbart att en modern inställning är en moders inställning också. Det är väldigt mycket fokus på barn. I den här skriver, det finns jättemånga såna här omvändelseberättelser. Folk som skriver in brev som berättar att först hade de missförstått vad det var att vara en god husmor. Men sen har de kommit till insikt. Nu har de förstått vad det egentligen handlar om. Min husmors erfarenhet är inte mer än 7 år. Mor har jag varit i 5. Så någon veteran på området är jag inte, men jag hoppas bli. Från början tog jag arbetet i hemmet ganska högtidligt. Det fick inte finnas ett dammkorn på möblerna. Allt skulle ligga på sin rätta plats och köket skulle skina och blänka. Men ack, hur annorlunda är det inte nu? Men så har jag också fått viktigare saker att tänka på. Barnen. Och min övertygelse är att barnen ska komma först. inte bara så att man sköter deras yttre ordentligt, utan man ska verkligen ägna sig åt dem. Det här är en modern inställning. Du här har förstått vad det handlar om. Andra pristagaren i den här tävlingen skriver man om i Sveriges Radios tidning att ha förstått. Att tonvikten ligger inte på arbete när det gäller hemarbete, utan tonvikten ligger på familjen. Alltså man lagar mat, man sköter sitt hem, inte för liksom procedurens skull, utan för att människorna som bor i det där hemmet ska trivas och ha det bra. Det är det handlar om. Visst kan man liksom sköta sitt hemarbete på ett rationellt sätt, och det finns liksom arbetsscheman, mycket, mycket tips på hur man kan liksom förenkla sitt hemarbete på det sättet att man ska liksom, man ska vara strategisk och rationell och liksom planera saker och ting. Man ska försöka sköta inköpen till exempel en dag i veckan, så att man inte springer och småhandlar hela tiden, för det spiller man mycket tid på. Den där typen av liksom råd och tips liksom. Så man kan ha en generell idé om vad man gör olika dagar i veckan och liksom så, här, så att man har liksom, man kan ha ett rationellt ingångsvärde så att säga. Men vad är, skulle det vara för slags husmor som var liksom helt upptagen på att oj, kolla, nu är klockan 11.20, då ska vi liksom laga mat, fastän att barnen leker har det jättebra här, men nu säger mitt schema att 11.20 så är det mat liksom. En modern mamma ser ju liksom, gud vad kul de har, nej, vi struntar i lunchen idag, nu äter vi liksom smörgåsar och så fortsätter vi leken. Alltså man, det är liksom ett rationellt förhållningssätt, betyder inte att man får bli slav under arbetsscheman och liksom idéer om hur det ska vara. För det som är liksom den stora fokusen hela tiden, det är det där med att arbete i hemmet och köksarbete handlar om att skapa trivsel. Det här är återigen då från vinnaren till den här tävlingen. Som skriver att efter äppelplockning så samlas hela familjen kring köksbordet och så blir en rätt stor sats utav saft och mos i ordning gjord på ett par timmar. Såna här stunder tycker jag är trevliga. Vi riktigt känner glädje över att i lugn och ro få vara tillsammans. Och ofta har barnen något att tala om från skolan. Och ibland önskar de få höra hur det var när far och mor var små. Och under tiden så blir en ganska stor arbetsbörda lättad för en förut ansträngd husmor. Alltså det här liksom hela tiden, liksom, alltså hela tiden cirkla tillbaka och återkomma till då det här att allt det här som man gör, det gör man ju för familjens skull. Man gör det för att få umgås med familjen, man gör det för att man ska trivas. Man gör det för gemenskapens skull. Någonting som är modernt, det är ju att ha hjälpsamma och solidariska familjemedlemmar. Det kan jag säga, det var faktiskt som ett gemensamt tema, att ingen av dem som blir uppmärksammade i radion har män som inte hjälper. Förstår ni, nu blev det lite dubbel så här. De som blir uppmärksammade i radion har alla män som tycker att det är självklart att hjälpa till. Och barn som självklart blir tilldelade uppgifter och som med glädje diskar disken efter middagen. Rent generellt kan man säga att diskning verkar vara ett område som folk hjälper till med. Det är mycket, det återkommer om att diskningen är ett område som man delar ut till män och barn. Och Det är också lite så här strategiskt liksom, att för att genom att hjälpa till så lär de sig att uppskatta det som husmodern gör hela dagarna i hemmet. Man förstår genom att hjälpa till att det är ett ansvarsfullt och viktigt område som måste göras så att säga. Så att det här med att hjälpa till har liksom lite olika aspekter till det. Det tas mycket genvägar med hjälp av halvfabrikat och smörgåsmiddagar och sådana där saker. Så att vad modern är, det är att tillåta sig damm i hörnen och mycket konserver. Att vara modern är att också tänka på sig själv och inte slita ut sig. För vem blir lycklig av att man liksom jobbar sig fördärvad och liksom så. Utan man ska koppla av och vila och hålla sig fiffig. Men också utveckla sig själv genom att ha intressen. Att vara med i föreningar, att liksom läsa böcker. Liksom att hålla sig ajour på något vis. Men det som hela tiden är liksom det där som det kommer tillbaks till, det är ju det här med, för att kunna vara en husmor så måste man faktiskt ha en familj. Ingen som skriver in och som blir uppmärksammad i radion vill säga, alltså det är ju ingen som är ensamstående eller barnlös. Utan att vara en modern husmor och liksom ha ett modernt förhållningssätt till sitt köksarbete, det är, då måste man ha ett barn. Annars kan, det verkar, alltså, annars kan man inte vara en modern husmor. Man kanske kan vara modern, men man kan inte vara en modern husmor utan ett barn att ta hand om. Det räcker inte med en man, kan jag säga. Man måste ha ett barn. Eller i alla fall ett barnbarn. Och jag tänkte liksom avsluta här nu, men på många sätt och vis, jag började ju med att säga det här med att bland kvinnor, genushistoriker och bland feministiska debattörer i tiden så har det varit väldigt liksom omdebatterat om, är det här liksom, är det här kvinnopolitik, är det här feministisk politik att ägna sig åt att reformera hemarbetet? Personligen är jag väl av den åsikten att ja, allting som på något vis utökar liksom sfären för vad kvinnor kan göra och verka, det liksom är ju ändå att tänja på, debattera och lyfta och synliggöra genusrelationer och frågor om kvinnors villkor. Man kan ju också tänka sig att det är början för det här med den solidariska familjen som hjälper till, är ju liksom också början, det är som ett förstadium till den jämställda familjen. När Konsumentverket gör sina köksstudier på 70-talet, då är det faktiskt två personer som ska arbeta i det där köket för att det ska vara rationellt och verksamt. Alltså, jag vet inte om ni ser det, men titta där, hur kan man röra sig i köket och en ska öppna kylskåpsdörren och en ska stå vid vasken utan att det ska bli krock? Det här är liksom 1970-talets liksom köksstudier. Men det är ju fortfarande en plats liksom. Den här, faktiskt måste jag säga, jag tyckte det var lite kul för den här, min mamma hade en pin på 70-talet som hon hade köpt i England, där det stod precis just det här. It stops when you sink in his arms and ends with your arms in the sink. Ja. Men alltså just det här med att liksom, att köket som en plats för kvinnopolitiska diskussioner, det är ju liksom som ett tema ändå. Och det är ju liksom en diskussion som fortsätter. Jag tror Sanna det.
Hejsan, jag heter Filip och kommer från Jensen gymnasium. Jag blev väldigt intresserad när du sa att det här är en process som går parallellt i många olika länder. Jag undrar om den svenska socialdemokratiska dominansen och folkhemstanken på något sätt har lett till någon särart i den här processen. Eller ser du någon sån skillnad i moderniteten av köket i Sverige jämfört med andra jämförbara länder?
Alltså kanske, det beror på vad du menar med andra jämförbara länder. För jag kanske inte kan...
USA
eller... det finns säkert vissa skillnader mellan Finland och Sverige och Norge och Danmark och så, men oftast brukar vi ändå klumpa ihop dem att det är liksom lite liknande. Så det är klart att det finns skillnader. Debatterna och idén och förslagen var ju ganska de samma. Men däremot kan man väl säga att liksom genomförandet och implementeringen ser ju annorlunda ut i ett mer liksom reforminriktat land som Sverige, så faller ju de här bitarna på plats, det här med köksstandard, att liksom att lägenheter ska vara utrustade på ett visst sätt på grund utav alltså den svenska liksom, jag vet inte vad vi kallar det för, ska vi kalla det för den socialdemokratiska, men i alla fall den svenska liksom välfärdspolitiken och reformpolitiken, så alla de här frågorna som man pratar om blir ju faktiskt också i viss utsträckning politik. Nu är det ju så att de här köksstandarderna har man ju gått ifrån. Ingenting är ju för evigt inristat. Alltså fram till, jag vet faktiskt inte när, jag tror att man tog bort det på 90-talet där med att köket skulle vara avgränsat från den övriga bostaden och sånt där. Alltså så att jag menar, ingenting som är ju någonsin för evigt. Men likväl alltså, att de här idéerna som kanske var i svang internationellt genomfördes ju också i Sverige, och det kanske är någonting som är speciellt för Sverige. Och den här liksom kopplingen till det här mera jämställda köket måste man väl ändå säga kanske är svensk också.
Ja,
Adam heter jag, Sajd gymnasiet. Jag tänkte fråga om klassperspektivet här. Så jag tror att den tendensen är 1900-talet att de olika samhällsklassernas hem börjar på många sätt likna varandra. Det kanske överklassen har liksom större hem och fina möbler och sånt. Men det gäller det köket och köksnormen också?
Alltså det gäller kanske
olika regler i...
Nej, jag tänkte säga att det kanske gäller mer köket än något annat rum. För de genomreglerade rummen på det sättet är väl just köket och kanske badrummet då. Att, liksom, att just det här med att det finns liksom... Alltså det finns en fast köksutrustning och liksom en måtten för skåp och såna där saker och avståndet mellan överskåp och underskåp och diskbänkshöjd och sånt där. Det är ju liksom på något vis standardiserade och de samma. Men sen kan man ju naturligtvis ha större och mindre kök. Så. Någonting som man kan ju... om man är specifikt intresserad av kök och den här typen av modernitetsdebatter så jag tyckte som sagt att det är väldigt viktigt att framhålla just det här att liksom allting finns sida vid sida och parallellt liksom. Att de här liksom lantköken, de omoderna köken så att säga, de finns ju väldigt länge samtidigt som de moderna köken. I en del sån här kökslitteratur så blir det väldigt stort fokus på de här funktionalistiska, moderna köken som ju då den stora delen av Sveriges befolkning faktiskt inte hade. Alltså det är kanske först på 60-talet och därefter som faktiska kök börjar bli moderna i bemärkelsen att man har rätt köksstandard etc. etc.
Hej, Marcus är också från Nacka gymnasium. Jag vet inte om kollektivhusen och centralköken. Jag råkade bo ett sånt på Kungsklippan 11 i Stockholm, där mitt emot stadsarkivet. Och lite nyfiken på, för det byggs 1932 om jag inte minns fel. Och det var ju så här yrkesarbetande kvinnor som skulle slippa komma hem och laga mat på kvällen också i centralköket. Vilka var de här yrkesarbetande kvinnorna? Och du nämnde också att det byggs några stycken av de här husen under viss period. Jag var lite nyfiken på vilken period byggs de i och den här slutdammatyngre typen av hus?
Alltså det är två lite olika saker. Det finns ju ena sidan sån här kategoriboende för ensamstående kvinnor och det byggs ju redan från början av 1900-talet. Och där kan det nog vara lite alla möjliga som bor i dem, de här ensamstående kvinnorna. En del sådana här stiftelsehus finns ju kvar fortfarande. Man kan se på fasaden att det står sådär. Ja, nu hittar jag bara på, men nu så det bla 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 stiftelse för ensamstående kvinnor eller något sånt där. Så då. Men de här, vad ska man säga, mer funktionalistiska paradkollektivhusen, de byggs ju från 30- och 40-talet framförallt. Jag kan faktiskt inte riktigt svara på exakt. Jag vet bara att väldigt många av de här, liksom så här Brita Åkermark och alltså såna här liksom, de personerna som var centrala gestalter i den här typen av rörelser bodde i såna hus. Men jag menar, alla kan väl inte ha varit arkitekter och köksexperter som bodde i de där kollektivhusen. Måste väl ha funnits några andra. Men jag har svårt att tänka mig, det var nog ändå det var nog mycket bemärkt folk så att säga. Alltså någon sorts liksom intellektuell medelklass liksom, med akademiker och arkitekter och läkare och den typen av folk. Liksom. Men det här känner jag att jag inte riktigt, kan inte riktigt svara helt.
Okej, sista frågan.
Det blir en tvådelad fråga. Jag undrar, det finns väl en tendens, det ser olika ut, men en tendens att krympa köken så att man ska behöva röra sig så lite som möjligt för att det ska vara så lite som möjligt. Och parallellt med emancipationen så stänger man in kvinnan i det här lilla rummet. Och då undrar jag mot bakgrund av den föreläsning vi har om hembiträden tidigare idag. De här kvinnorna som är experter på området, är de verkligen själva i köket?
Ja, i många fall ju inte då, för att eftersom de var yrkesarbetande, som sagt att några av dem bodde ju i sådana här kollektivhus på John Ericsson-gatan eller Kungsklippan eller något sånt där. Andra hade helt säkert hembiträden. Jag kan inte uttala mig exakt om alla, just de som jag har pratat om, men jag har ja. Men så var det ju helt säkert. De kanske inte heller bodde i den typen av lägenhet då, som hade just ett sånt där litet funktionalistiskt kök, utan de kanske hade ett större kök. Så. Men jag kan säga att rent generellt så gav man, det är ganska intressant ändå tycker jag, eftersom jag vet just att den här hembiträdes- och pigdebatten var så pass liksom central, att den ges inte mycket luft i de här diskussionerna, utan de här moderna köken som man pratar om är liksom för den här, den kvinnan som sköter sitt eget hushållsarbete. Sen kan det finnas en parallell verklighet så att säga, någonting som händer ändå. Men jag vill också faktiskt ändå säga en annan sak. Det är just att de här funkisköken och parallellköken och sånt där, de byggs ju i viss utsträckning. De byggs i Stockholm, alltså från, och andra städer också förstås, från 40-talet och framåt. Men de får ju sin stora genomslag förstås med miljonprogrammen på 60-talet. Och där är de ju ändå lite större. Jag bor själv i en sån 60-talslägenhet. Jag menar, alltså det är ju mer det där jämställda köket. Man kan faktiskt jobba två i det. Och dessutom så finns det ändå utrymme för ett matbord där man kan sitta liksom sådär. Så då, det är då de stora, liksom, alltså de många köken ska jag säga, byggs. Den stora delen av Sveriges befolkning på 40-talet, alltså funkisens tid, bor ju fortfarande på landsbygden. Och det var det jag försökte liksom poängtera här, liksom att i de här debatterna så blir det liksom en spänning mellan den där liksom moderniteten i bemärkelsen liksom någonting materiellt, liksom ett faktiskt kök, och moderniteten som en inställningsfråga, alltså ett tankesätt. Liksom.
Ja, tack så jättemycket för det. Helena, nu kommer alla gå hem och kolla sina kök och fundera på det.
Ni har alltså hört ett helt föredrag av Helena Bergman som är docent i historia. Hennes föredrag hette Kökets moderna historia. Detta var ett av 6 program från Tyresö historiedag som spelas in i maj i år och som hörs i sommar på Tyresradion. Dessa finns även på vår hemsida tyresradion.se. Sök på historiedag så hittar ni alla föredrag. Och jag som har gjort de här inspelningarna heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Ha en trevlig sommar!